Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Det är väl kul att tackla.
Ja, jag gillar ju att tacklas verkligen.
Men när man klev ut där så var det skithäftigt såklart. Det var ju overkligt.
Folk har nästan trott att jag bara är nöjd att vara här.
Man behöver kunna spela lite schack också.
Alltså jag är här för att jag vill vinna.
Poddbonansan fortsätter på NA.se. Nu kliver hockeygänget in i studion. Nedsläpp Örebro. Vi har avverkat Hemmaborgen och vi har avverkat konditionsbloggen podden här. Och nu är det dags för lite hockeysnack med mig och Billy här i studion. Och när den här podden är, när den inspelningen är klar, så stannar ni kvar. För då, efter det kliver Elena och gänget in och kör relationspodden då. Bara ligga lite. Så att poddbonansan fortsätter. Men nu är det dags för hockey.
Och jag har riktiga sporten.
Ja, riktiga sporten. Ja. Och jag har Billy Hammer med mig. Jag brukar kalla det nästan originaluppsättningen, för att det är väl drygt ett år sedan vi satt där i av vår poddstudio då, för första gången och spelade
så
in
länge sedan
premiär.
Alltså.
Jag tror det var i januari någon gång
där.
Vi satt där. Så att du var den första jag hade med mig.
Ja.
Sen tror jag det är Lasse jag haft med mig flest gånger.
Ja.
Jag brukar ju växa lite, men det är lite beroende på vilka som jobbar. Men det har oftast blivit Lasse.
Men jag har flest live-tv-framträdanden nu, eftersom vi ändå är några sekunder in här på den här poddens uppvisning idag.
Ja, det får man verkligen säga att du leder den tävlingen.
Exakt.
Så att säga. Så att, ja, nej, men läget är bra med dig. Dagen efter, du var nere i Bern Arena igår och såg Örebro göra mål.
Ja,
för det första,
bara en sån
sak. Och sedan vinna en match.
Ja.
Bara en sådan sak. Så att, det är väl inget att fundera på. Vi traskar väl in på huvudämnen direkt här och går in på veckans matcher. Och vi börjar då ta vid förra veckans matcher. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i Oskarshamn och Växjö, för att vi har ändå en match, vi har vårdnadsmatch mot Frölunda färskast på näthinnan. Men vi går in lite på dem. Niklas Erikssons första då, som ny gammal tränare. Och ja, jag skrev ju det efter Oskarshamn-matchen 0-2 i baken, att ja, hade vi förväntat oss, de sa ju själva inför matchen, man skulle inte förvänta sig en homerun här direkt.
Nej.
Och jag tror inte de riktigt förstod hur rätt de skulle ha det, för att det kändes knappt som det var någon skillnad mot tidigare, helt enkelt. Det var mycket av det som har varit lagproblem som fanns kvar. Det här mycket på utsida, ganska trubbigt framåt och ja, inte helt särskilt strukturerat bakåt. Nej. Heller. Även om det bara stannar vid två insläppta. Men ändå, man är lite virriga vid det första målet där, och sen kommer även tvåan där också för Oskarshamn. Så att, ja, och Växjö är Växjö borta, ja. Jag tror nog nästan kalkylerar med förluster nästan.
Ja.
Det är inte säger utåt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nej, sen är det, var väl prestationerna där också kanske sämre än vad de hade hoppats på. Även om man, Växjö som du säger, kanske man inte hade räknat med en trea på förhand ändå. Men det fanns väl lite mer att ta av även spelmässigt.
Ja, exakt. Och sen var det, man var kvar fortfarande här, lite så här, det här oron i truppen. Oron, det resultatriktade som man någonstans, Niklas trycker bara, man måste ifrån. Att, så för att faktum var att man startade mot Växjö. Utan att glänsa så var det ändå bra. Man var ändå där. Man var påkopplad och ändå fick lite zontid och så där, men utan att skapa. Och så kommer en utvisning för många spel på banan, såklart. Och sen så smäller det i ett mål i boxen där. Och sen är det som att, nej, nu är det godnatt.
Mm.
Så att, men, och det är ju liksom så här, vad gör det med ett lag man får, alltså med en lite ny start, man får de två, alltså två dåliga matcher med sig.
Mm.
Är ju liksom, ja, man var ju lite fundersam inför matchen igår. Vad står det här laget?
Ja, precis.
Men vi får väl säga då, vi ska ändå gå in direkt på förra matchen, att ja, man hittade någonting där, verkligen.
Ja. Ja, framförallt efter den första perioden som vi också kommer komma in på här. Men det var framförallt andra och tredje där man helt plötsligt såg ut som ett annat lag än vad man har gjort den senaste tiden. Och ja, fick utdelning på det helt enkelt.
Ja, så att vi måste ändå snudda vid den här första perioden och det nästan parodiskt usla powerplay-spelet. Ja. Alltså, det är lätt att slänga sig med begreppen. Det är bara det sämsta man har sett. Exakt. Men det var att han med... men ta mig fan det sämsta jag sett.
Det var precis det jag sa igår, att ibland så säger man de här sakerna att ja, men det är det sämsta jag någonsin och så här, för att det är lätt att säga det i stunden. Men när man där powerplayet kan man på riktigt säga att jag tror inte att jag har sett ett sämre powerplay. Jag tror att Jonas kollade på det sen Brännmyr som var på matchen med mig, och han räknade till att de var i offensiv zon i 7 sekunder på 2 minuter, och då under kontringen där när Edström gör 1-0 målet så sa jag, det är bara ett mål bakåt nu som saknas för att det här powerplayet ska verkligen bli det sämsta någonsin. Och då satte han upp den där i krysset bakom Enroth, och så var det ett faktum.
Ja, och det är ju någon sekvens där det är en Frölunda-spelare mot, vad är det, typ 3 Örebro-spelare i Örebro-zon där, som han liksom manövrerar ut 3 spelare liksom bara genom att hålla pucken. Och jag vet inte vad... Ja, det är frapperande att det kan bli. Och då var det verkligen... Och sen så kommer det här pucktappet, Bromé på offensiv blå. Ja. Och jag vet inte, man blir ganska slappa i hemjobbet här tycker jag också, i backchecken. Och sen så ett skott som är bra från Edström, men en rot som vi har hackat ganska mycket på slutet. En roten i form tar ju det skottet.
Ja.
Och då är man ju verkligen fundersam. Oj, hur kommer det här bli nu? Liksom, tanke på var man kommer ifrån också. Turbulent en längre tid. Dåliga resultat på hemmaplan. Alltså det är inte nog med att man förlorat matchen. Man har ju sett väldigt bleka ut under en längre tid. Hur kommer man tackla det här? Men för det Niklas har jag tryckt på är liksom att man ska skita i resultaten nu. Bara fokusera på prestation. Och någonstans är det väl där man är, tycker jag, i den här matchen. Att, för faktum är att jag tycker redan i första perioden börjar man se tendenser, i alla fall i slutet, att men nu börjar det hända lite saker i alla fall. Att det hände någonting redan där, tyckte jag.
Och faktum är att även i den perioden släppte man ju bara till 4 skott på mål. Så att det var ju inte bakåt som det var hönsgård och liksom att man bjöd Frölunda på massa lägen och att man var utspelade på det sättet. Utan det var ju att man själva kanske inte riktigt kom till de här, alltså fick till sitt offensiva spel och spel med pucken hela tiden. Även om du säger det fanns några sådana tendenser, början på tendenser till det, men det, även bakåt så var det ju helt okej ändå i första perioden också. Det var ju det här powerplay, insläppte målet powerplay som var undantaget.
Ja, precis som du säger. Det någonstans så blir det väl ett kvitto på det man jobbat framförallt på. Det är att hitta strukturen, hitta ett försvarsspel. Det som har varit Niklas Erikssons identitet, eller hans teamidentitet som man brukar kalla det, svängelskt uttryckt. Han säger ju faktiskt så, vår teamidentitet, vilket alltid är. Man ska skriva ut det så blir det så här, kan inte bara säga lagidentitet. Men hur som helst, man hittar verkligen, och det, där är man ju, men även i andra så blir man ju också så här intensiva. Man hittar ju forechecken också. Mm. Det har ju varit ganska lätt för motståndarna att spela sig ur pressen, forechecken som Örebro har satt tidigare. Nu någonstans sitter man ihop mer, och Frölunda fick ju gång på gång bara liksom slå ifrån istället för att spela sig ur. Mm. Och då kunde ju Örebro skölja över lite mer och sådär. Och utan att för den skulle skapa så värst mycket målchanser.
Inte de här superheta.
Nej, inte riktigt. Det är väl någon, så här, Glenn är nästan förbi där. Och så. Glenn som jag måste berömma också. Jag tyckte han verkligen hittade sitt spel. Den här han är ju tacklat på ganska bra. Jag tror han ligger typ så här, topp 5 i tacklingsligan. Men han hittade något till sitt fysiska spel. Alltså hans tacklingar gav någonting nu verkligen. Man såg att backarna varit stressade. Till och med en sån som Christian Folin, som ju inte är någon duvunge när det gäller tacklingar. Han åkte ju på en.
Nej, när de spelade ner i Göteborg mot Frölunda för ett par veckor sedan, då var ju han i hög form och delade ut, jag vet inte, 3, 4, 5 ordentliga tacklingar på Örebro-spelarna. Men det var inte riktigt... Det syntes inte lika mycket av det igår här.
Ja, men som sagt, pucken vill inte in. Och det skrevs ju historia i den här matchen. Men i tredje perioden, Scott Johannesson, retur Robert Leino. 186 minuters torka över. Den längsta i SHL plockade vi fram redan innan matchen.
Ja, precis.
Du hade inte koll på statistiken där.
Ja, jag satt här i måndags och funderade lite inför matchen redan. Och började fundera på hur... Det är inte så ofta man är mållös 2 matcher idag. Så jag började kolla på det här, hur det har sett ut med Örebros måltorker i SHL-sammanhang. Och jag tror att, om jag minns rätt, så var det redan då den 9:e längsta, men det kanske inte säger så mycket, för det är ju liksom, de har ju gjort ungefär så många säsonger i SHL, vad är de uppe i nu?
Ja, vad är det? Det är en elfte säsong.
Elfte. Ja, så det är ju, nionde är ju liksom, det är som att man skulle ha en måltorka om året. Typ. Mm. Men det räckte ju med en period för att komma upp på tredje plats, tror jag. Okay. Och redan efter två perioder så var det då klart att det var den längsta. Så vi trodde ju att när jag hade gjort det här jobbet och suttit och sammanställt och räknat på allting, historiska måltorka, att nu kommer det ju ringa efter en minut när vi kommer ner på matchen.
Det är klassiskt det där, man
så att man allt är förgäves. Ja. Men vi fick ju faktiskt användning för det nu. Och ja, rekordet innan var ju då 175 minuter och 52 sekunder. Och det var ju säsongen 16-17 där. Mm. Då... Ja, Kalle Olsson gjorde ett mål mot Leksand 1 december.
Och, Kalle kliver in och bryter måltorkan.
Nej, det var han som, gjorde det sista målet innan torkan. Okay. Och sen var det istället då Martin Johansson som bröt torkan 9 dagar senare.
Mer van målskytt än Kalle Olsson. Annars, ja, det är ju, en sån kille bryter måltorkan. Det var inte Kalles primära
nej,
att
precis,
göra mål.
Men precis.
Ja, bara nämns i de sammanhangen. Är ju något.
Men det som annars var ju att det fanns en på isen som har brutit en av de här längsta torkarna innan. Och det var Linus Arnesson. Så man satt och hoppades lite på att han skulle kliva fram igen.
Apropå och pålitliga målskyttar.
Bli den här som förlöser laget återigen. Det gjorde han säsongen 18-19 där när de var uppe i... Det var den tredje längsta tror jag där med 165 minuter, så att då var det han som bröt torkan. Och jag ska bara säga det också, att de flesta av de här matcherna är ju att man har varit mållös två matcher, men ibland så är det ju bara varit en mållös match, men att man gjorde mål tidigt i matchen och innan och sent i matchen efter. Precis. Men tre mållösa i rad har man nu inte, har man aldrig varit i SHL, just eftersom att man då lyckades igår till
slut. Och du som ändå var på plats, känslan där då, så att säga, hur var liksom jublet på läktarna, var det mer liksom så här, var det eufori eller var det mer man säger åh, äntligen, eller var det liksom, jag tyckte det var svårt, det gick inte riktigt igenom sen, man såg på Lane och var det nästan så här att det var knappt att det var någon glädje, utan det var så här, okej, nu fick vi det här överstökat.
Ja, det var nog lite så, och sen var det nog lite så här bara, ja men som du säger, efterlängtat och liksom att skönt att det kom till slut, för att det hängde ju verkligen ett mål i luften där också i tredje perioden. Alltså, de hade ju gjort tillräckligt för att förtjäna ett mål. Mm. Så det var nog också det att det spelmässiga talade för att det kommer komma ett mål nu. Mm. Och då blev det också kanske mer förlösande än om målet hade kommit lite mer kanske
slumpartat
på något sätt också. Då kanske det också blir lite mer, ja, jag vet inte.
Ja, men ja, man ser ju vad det ger också. Och som du säger, det låg i luften. Och sen är det ju också det här, det jag tyckte har varit en svaghet med Örebro tidigare, att man ofta kanske tappat lite. Man var givet lite bekväma. Man tänkte så här, okej, vad skönt, nu kan vi ta det lugnt ett tag. Men nu istället så...
Ja, men det var ju ett byte som var lite så. Frölunda, alltså, de hade ju 50 sekunder, en minut där direkt i Örebros zon. Men sen...
är det som att man tar tillbaka initiativet, gör det, de saker man ska. Och så kommer det till mål där då. Det blir också så lite, apropå konstiga jubel, som, ja, jag som såg matchen på tv, jag tyckte det där var väl mål, tyckte jag.
Ja, jag trodde de skulle kolla för hög klubba, för att den var inne, var från min vinkel där jag satt på pressläktaren väldigt tydligt, men det, jag trodde nästan att det var hög klubba de skulle kolla på. Ja.
William Wikman alltså, som riktig läckervård, det är nästan som att man alltså, hamnade lite, även fast det blir avgörande mål, så säger efterhand, pratas lite för lite om vilken ändå delikatess, inte bara det om att få sin sån volley liksom. Så det var ju nästan, var det när Ottawa var här
Tim Stützle
i Ottawa i de här Globen-matcherna när han liksom på ett högst spektakulärt sätt liksom en slagskottsvolley på något vis,
det lite längre en, utifrån
det var
mål, längre,
det var lite mer spektakulärt, det här var ju ändå nära mål, men ändå liksom så här, lite alltså, lite de vibbar och så här,
och liksom göra rätt läge när pucken är nere under ribban. Exakt. Och sen
det är ju lätt att man, exakt, för det är lätt i det läget att man blir för ivrig och bara, och så är man ovanför ribban och så är det hög klubba.
Sen kanske inte pucken kom riktigt ovanifrån på det sättet nu med Wikman, den var inte riktigt uppe på den höjden, utan den var lite längre ner, men ändå.
Ja, jag fattade, jag ska inte göra den identisk med Stützles, men ändå högst spektakulärt ändå, tycker jag. Fint och påpattigt. Och det blir också nyckel för den här matchen också, tycker jag ju ändå. Vi får komma in på Emil Larsson då, som ju har ett finger med i det här målet. Mm. Att han först, det är han som först får ett läge där med ett bra skott. Ja, tätt över, eller tätt utanför. Mm. Vinner tillbaka pucken, slänger den mot mål och så blir den här returen. Och jag tycker bara hans blotta närvaro någonstans höjde hela laget i den här matchen. Hans fysik.
Ja, men jag tyckte den kedjan, och det var ju Niklas inne på efter matchen också, men även under matchen så såg man ju att kedjan där med Milton då och sen Wikman och Larsen, de drev ju laget i just det som du pratade om förut med forechecken och allting, gör närvaro med det fysiska spelet och vinner mycket puck och liksom har många byten i anfallszon. Mm. Och de gjorde en riktigt bra match.
Ja, och just framförallt att man får igång, för jag tycker ju faktiskt Milton och Wikman är ju sådana som vi har ändå pratat positivt om under hela säsongen. Mm. Att de ändå har varit utropstecken. Wikman har ju faktiskt fått en väldigt fin offensiv skjuts den här säsongen. Vi såg ju tendenser förra året. Han hade det hårda jobbet och var ju uppskattad med sitt slit. Och inte minst i boxplay så där. Men han gjorde väl bara 3 mål tror jag framåt.
Lite, ja. Och missade en del.
Missade mycket lägen. Blev lite för het. Och, ja, så man märkte att han varit lite för het kanske när han fick lägena. Hittat lite mer kyla i år och lite mer sinnesnärvaro kanske. Och Milton som har tagit sina kliv i landslagsspelare. Men har i takt med att det har gått den här kräftgång för laget. Så är, ja, det har gått för hela laget. Men de har inte alls kommit till på samma sätt tycker jag. Har haft lite jobbigt och fastnat mycket i egen zon och sådär. Ja, det blir nästan lite taskigt. Men och nu får in Emil Larsson för Axel Sundberg. Det blir ju någonting annat. Mm. Det är ju totalt olika spelare, men man får ändå in någon slags pappa i den kedjan. Du vet att Wikman och Emil är ju väldigt tajta utanför isen. Jag tror även Milton hänger mycket med dem också, om jag fattat saker rätt. Men framförallt Wikman och Emil är väldigt tajta och spelar väldigt mycket ihop, och det syns ju.
Ja.
Och sen så Milton med sin, bara, alltså hans storlek. Alltså det är ju, om de kan fortsätta, de har ju spelat ihop tidigare, alla tre ihop, och kan man fortsätta där så kommer jag ha en riktigt vass kedja att kunna bara liksom skrämma slag på motståndarna, höll jag på att säga. Men i alla fall med sin närvaro.
Men det är klart, Emil Larsson är ju en beprövad SHL-spelare. Ja. Så det är klart att han ska gå in och liksom synas när han kommer tillbaka efter att ha missat 9 matcher också. Mm. Men att han gör det så direkt, och just när det handlar om en sjukdom så där också. Man har inte kunnat träna som vanligt kanske exakt och sådär. Så gjorde han ju en extremt bra match. Och som du säger, assist där direkt. Mm. Och det är ingen slump att han bara skickar in pucken. Han ser ju att Wikman är ensam där och har, alltså, kan få en styrning eller en retur eller liksom någon situation framför mål.
Verkligen. Och just en anmälningsvärt just att, som du säger, det är ju ingen liten sjukdom. Det är alltså, för någon som inte vet så är ju, alltså, har ju Emil varit borta på grund av att han har ju den här kroniska tarmsjukdomen som jag nu tappar ordet.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Ulcerös.
Jag ska klassa med oss, för han kan det där. Ja. Men hur som helst. Och han var ju liksom, kunde knappt röra på sig under några veckor där och knappt få i sig mat. Och tappade ju flera kilon. Och med den spelstilen och hans fysik och allt det här. Det är ingen liten sak att tappa de kilorna som ändå han bygger sin hockey på någonstans. Men nu såg han ju ut som att, ja, men han är, ja, det var ju några gånger i första perioden. Det är inte minst han som är inblandad i det usla powerplay-spelet där då. Tappar några puckar där, men växer in i det. Och ja, vi pratar om en ny förvärv här och det behövs fortfarande, men vad som jag skrev på X här igår, att det här är ju som ett ny förvärv att få in i det här läget.
Ja.
Med sin,
och med Niklas sin, sa ju det också, att man kan inte få in ett bättre ny förvärv än Emil Larsson, så att det ligger väl någonting i det.
Ja, så får vi se om de kan hålla i. Tyckte också att det var kontrollerat, och men ändå. Mm. Och man tänker ju där att när Björn skickar iväg en perfekt avvägd undanrensning.
Ja, för innan det hade det ju varit några onödiga, eller i alla fall en onödig icing från Mastomäki.
Ja, men det var också så här, jag kollade, man hade lite otur där. Det var några rensningar som pucken la sig på högkant och fick lite extra fart. Så att det var lite otur.
Men det kändes ändå som att han hade lite mer tid att lägga ut en lite lösare. Absolut. Om han nu inte gick för att skjuta på mål, då, vilket han ju inte gjorde. Så.
Absolut, han skulle kunna göra det bättre. Men det var lite otur. Det var två gånger det var sådär att nej, nu börjar han studsa plötsligt. Och det går ju fortfarande när han hamnar på högkant och får rulla istället för att glida när isen är så pass dålig som den är i slutet. Men hur som helst, Björn gör en perfekt undanrensning och landar vi framför målgården, Frölundas målgård. Man tänker, nu är det klart, för det är ju bara 10 sekunder kvar.
Ja.
Ändå får Frölunda, det är ju fan ett kanonläge. Ja. Liksom, så här, och det är som att Örebro-spelarna själva liksom tror att det är klart. Alltså, någonstans, de tappar ju helt. Och så kan inte riktigt ställa om. Okej, han kommer att ha still. Och så är det Roman som får det läget. Och alltså, det är ju, ändå får ju komma ut och göra den. Ja. Men jag vänder på frågan då kanske där. Det kanske var bra att det hände. Det kanske var bra för Enroth att få göra den där räddningen. Alltså, inte för att det var en högst spektakulär skott, men ändå, det är lite
lillepunkt. Den kan ju gå matchvinnare.
Ja, den kan ju gå och slinka genom Malmhålan. Mm. För det var ju ändå där han sköt. Och Enroth som vi har liksom ändå ja, hackat lite på som sagt och haft en tyngre tid. Nu får han ändå liksom göra en vändning i slutet. Mm. Bara det kan ju ha betydelse att han får känna att ja, men jag fick också vara med och vinna den matchen. För han står ju de facto ganska sysslolös långa stunder i matchen.
Ja, ja precis. Och det är ju, vad heter det, efter matchen när det hade hänt, då var det nästan som, i och med att han tog den så var det nästan bortglömt direkt. Mm. För att det handlade ju bara om att de skulle lösa en seger och göra mål liksom, allt sånt där. Så det var ju liksom bara glädje från laget liksom. Så att det där försvann ju nästan på en gång, hur nära det egentligen var att bli total punka på allting. Att, om inte Enroth hade gjort den där räddningen. Och ja, han själv kanske förhoppningsvis kommer ihåg den lite mer som du säger och kan dra nytta av det. För att han fick ju bara göra 10 räddningar. Det var ju väldigt få skott överlag i matchen. Det är sällan det är så få skott i en match.
Ja, det var skott 40 då. Så att, då var det annan ju på 90% då. Ja. Tack vare den sista räddningen. För det var ju 11 skott.
Ja, 10 av 11. Jag vet inte om det blir inte exakt 90. Ja, det är väl 9 av 10 som är 90. Men det blir men
det bli över 90%.
Ja, det blir lite över 90.
Ja. Ja, nej men som du säger, pyspunkt, hade den blivit mål där, då, alltså då, hur hade det, visst man hade fortfarande haft en viktig poäng med sig och kunnat ta en bonuspoäng, och det kanske man hade tagit innan, men alltså rent mentalt att få en sån smäll i det här läget.
Nej,
ja, man blir ju,
nej det hade inte varit bra tror jag, men nu fick man istället med sig det på sin sida. Mm. Sen så ska man väl kanske säga lite att det var ju inte Frölundas bästa insats heller. Men visst, man ska inte förringa att Örebro spelade bra, väldigt bra stund. Alltså.
Jag var inte förvånad att Frölunda var så tamt. För att visst, de hade blivit av med Helge Walks, satte uttalet.
Ja, jag vet inte fanns det, men det är ännu svårare att stava till att uttala, tror jag.
Och sådär, och Tömmernäs hade väl någon känning som inte heller kunde spela. Det är ju inte minst Tömmernäs är ju en viktig PS. Jag tror han fattades lite just det här när de varit lite stressade i egen zon. Ja. Han är ju en sån som kan lugna ner spelet och sådär. Men ikväll, de kommer ju med en positiv trend. Visserligen torskade de borta mot Timrå och Torsas, men sen åkte de ju besegra Skellefteå borta med ett jättebra match. Mm. Jag trodde de skulle vara bättre, men
sen är det klart, de har Rydal också borta nu länge och Roma var väl 50-50 inför match. Han spelar ju nu ändå. Så
ja,
får väl
jag vet
inte
fan om han var så hel heller.
Nej,
han var ju högst inblandad i båda Örebros mål på ett negativt sätt. Ja. Så att, samma Roma som jag tänkte, fan det hade varit något för Örebro. Mm. Jag har ju tänkt, sen fattar jag att Mor inte hade velat släppa till det var det han kom från, till Frölunda. De vill inte släppa till en
konkurrent precis. På det sättet. Och sen om Frölunda finns med i bilden också så är det klart att det kanske
lättare att släppa till dem. Ja. Så är det inte, jag har ingen aning om. Jag tycker att Örebro borde varit med där, men jag förstår väl att det kanske är svårt att få igenom.
Ja, och från hans perspektiv så kan man ju se att han hellre går till Frölunda och Örebro i så som säsongen har utvecklats.
Och där har de ju nöt att knäcka också. Så det är också en faktor när vi pratar om att man ska inspela det i Örebro. Ja, men vilka lockar man hit i det här läget? Kom till Örebro, vi spelar för vår överlevnad. Eller kom till Frölunda, vi går för guld. Liksom. Mm. Så, de få spelare som finns, vad väljer man då? Liksom? Så, då måste, Örebro är ju dåligt förhandlingsläge på det sättet. De ska ha inspelare på det sättet.
Ja, det som är ju att det ändå finns. Alltså, play-in är ju, där är man ju nu och det finns alla chanser när man väl har tagit sig dit att gå långt. Så det, alltså, och om man då kan börja hitta tillbaka lite Niklas Eriksson, hockeyn och allting och få de här bitarna på plats som funkade förra året, då kan man ju helt plötsligt vara ett läskigt motstånd i ett slutspel om nu allt skulle falla på plats. Men dit är det ett bra bit kvar. Men jag menar, alltså, som ett just när det kommer till att få in spelare, så alltså, man måste ju se lite möjligheter också.
Absolut, ja, men det har du rätt i. Och du har ju helt klart poäng i det. Men, sen är det, men det blir ju så när man börjar prata. En serie kan göra så mycket, helt plötsligt sitter vi och pratar. Man ser, och de är ju nya nu i tabellen. Och har vi till och med, jag tror de har en match på Godo till Rögle som har en match med spelare som ligger bakom dem och sådär. Så det är klart att, och man ska väl, spelarna ska väl tillåtas att sväva iväg lite också en sån här dag när man har fått ta en seger så att säga. Men någonstans är det upp till bevis nu. Och det är det de trycker mycket på själva, så här, att det här var bara en seger. Mm. Man har fortfarande ett jobb att göra nu kommande matcher och visa att över tid. För det är väl det som den största utmaningen är.
Ja.
Men det ska man ju göra med den här hockeyn. Visst, Frölunda var svagt igår, men jag tycker mycket kan tillskrivas att Örebro någonstans hittade sitt koncept igen.
Absolut.
Inte minst försvarsmässigt.
Absolut.
Då, att starka Fabrikim. Jag tycker liksom en sån som Rasmus Rissanen var ju en gigant igår. Liksom, så här, hur han stark framför egna målet som han alltid är, även om han har sviktat på slutet. Så att många som gör det. Jag tycker man kan nämna en sån som har fått lite kritik på slutet, det är Filip Holm, men jag tycker han gör några viktiga ageranden, tar bort klubbor bättre framför mål och sådär.
Han hade en backcheck där på när de kom 2-1 va, och bröt bakifrån en passning över, kommer jag ihåg. Va?
Ja, nej, så att många gör det bra. Men det är väl så här man måste spela. Alltså, så här, det är inga det var ett spektakulärt mål att det var en volley, men det var ju den här bökmålen med vanliga hockeymålen. Det är ju sådana mål som Örebro kan göra. De kommer inte lirka upp ett försvar, utan det är sådana här mål man kommer behöva göra. Mm. Vara jobbiga, slänga puckar på mål. Nu låter man som en hockeytränare och vara med på returerna och allt kan hända, bla bla bla. Men det är sådana mål alltså, som Örebro gör överlag också. Så att det är inte många gånger vi har suttit här och snackat om drömmål i Örebro hockey.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej, det var när Samuel Johannesson hade show där mot Rögle. Ja.
Tycker han, alltså, han är lite tunn ibland, men när han får pucken i allt fall sol, då man märker att motståndarna har respekt. Det är ändå ett vapen att ha där. Kan man få igång powerplay där också, så tror jag det kan bli. Ja.
Ja.
Det var ändå på gång där några matcher. Så att, men liten detalj i sammanhanget. Spelarna ropas in på isen.
Ja, just det.
Efter 2-1 hemma mot Frölunda i omgången, vad var det? 35?
Jag tror det var 35.
Och det kan man ju säga. Jag kan förstå att man som motståndare supportar bara säger sådär, men kom igen, vad fan. Det är en seger i grundserien och sådär. Vad håller ni på med? Gud, vad töntigt. Det blir ju det tror jag var ganska förskonat från Twitter mot vad det brukar kunna vara i sådana lägena. Men jag måste säga att, och normalt skulle jag också vara så, men kom igen nu. Vad fan är det här? Varför firar ni? Men jag måste faktiskt säga att bra. Visa liksom så här att supportarna är med. Och supportrarna och spelarna är enade någonstans. Man möts där någonstans. I en liksom, såhär, nu går vi samman. Vi ska lösa det här någonstans. Det är liksom den signalen tycker jag firandet igår faktiskt skickade. Exakt. Snarare än att fan vad bra vi är.
Ja. Vi pratade om det i pressrummet efteråt också. Vi sa att det var mer som att de gick ut att det var en stor kram än att det var ett stort jubel och firande fest liksom. Det var mer att man gick ut och tog en kram, alltså det kändes som det, att man enas liksom som supportrar, spelare, ledare och klubb liksom, att nu står vi samman här och nu gör vi det här tillsammans resten av säsongen. Och det var mer den känslan än att man går ut och jublar högt för att man vunnit matchen. Och det, just den biten tycker jag ändå gör att det ändå blir ett bra signalvärde av det.
Ja, jag tycker också efter en säsong där det har varit en väldigt svag säsong på isen och i ärligheten som jag har varit med inne på ett par gånger nu i den här podden, att stämningen i Bern Arena har inte varit som den har varit tidigare år. Så det har varit, jag vet inte, det har varit glapp mellan sittplats och ståplats, så att man får inte med sig sittplats på ett vettigt sätt. Men även ståplats liksom har tappat lite kraft tycker jag, så i röststyrka och att det ibland dör ut och det blir liksom. Men senaste matchen hände någonting redan. Dels var det Växjö hemma där innan uppehållet där. Så tyckte jag att det tog lite fart. Sen var det kanske lite svackare. Men mot Malmö där så hoppar ju Marcus Eklund, tidigare ordförande 14-3. Han hoppar ner från trumsetet, eller trummorna, och ställer sig på räcket istället. Och aldrig sett någon sån. Han sprang runt som det vore maratonlopp där.
Han får vara med i konditionsbloggen på.
Ja, exakt. Exakt. Precis, du ser till Jonas Bärmö att han ska med där. Ja, nej, men och veva igång och ändå liksom såg till att klacken aldrig liksom, för det är lätt, många gånger har det varit så här att det är lång tid mellan ramsorna, men nu liksom, han höll igång det hela tiden. Både mot Malmö och sen så även, tycker jag, även för att man ska mot Oskarshamn var skit, så klacken körde ändå på och just runt de liksom så här, ja men spelet är skit men vi ska fan ändå vara här och visa att vi står här och vi ska fan köra hela vägen. Den känslan var det verkligen då och inte minst igår då. Men skillnaden då att man får med sig laget och då blir det, ökar ju även trycket på läktaren och man fick med sig sittplats några gånger. Så att
det men det där har varit en mer trend i idrotten överlag om man ser nu också. Om man till exempel fotbollsallsvenskan under den gångna säsongen, alltså Blåvitt och AIK, de här lagen som har varit var katastrof liksom, har ändå haft bättre publiksnitt än vad de har haft på många år. Varför går man och ser liksom när spelet blir sämre och sämre liksom, men då på något sätt blir det ännu viktigare på läktarplats att man ska sluta samman och att det är vi som är lika viktiga här, vi måste och alltså där också. Det kanske är den sortens tankebanor som har liksom lett till det här i Örebro också.
Faktiskt, att det kanske är det som är på gång någonstans här nu då. Att en motgång som tar en samman någonstans. Mm. Och då pekar jag även på grannen på Eirafältet.
Ja, det är sant också.
Visserligen publiksiffrorna är ju vad de är. Och det har ju med att marginalskålen inte kommer när det är superettan. Men kärnan har ju de facto blivit så mycket bättre sista åren när det har gått som sämst för ÖSK. Klacken är ju någonting helt annat om man får med sig.
Och bortafölj
inte. Där har Örebro Hockey och en del av 14-3 väl, som måste kanske börja ta tag i saker, för bortaföljet har varit faktiskt... Jag vet att de fick väl ihop en buss till Örnsköldsvik där mellan dagarna. Starkt gjort, en jävla lång resa. Men jag var nere i Jönköping där innan jul. Det var två pers på bortastå. Det var han Rasmus som alltid är där och någon mer. Växjö i lördags, visst, det är fattigaste helgen på hela året. Men tycker ändå fler, borde inte fler kunna söka. Mm. Kanske ner till... Jag gillar inte att hacka på åskådare så här, för de betalar pengar, dyra pengar, jag vet. Men jag tycker någonstans att man borde kunna få ihop i alla fall fler som åker på matcherna även utanför Örebro. I Värn Arena, det är ju bra beläggning och så där, men för att borta fattas det en del. Och jag tror där behöver de kanske... Ja, de borde göra någonting för att få lite mera... För att det tror jag kanske kan vara en faktor också. För att, vad fan är jag? Vad är våra supportrar?
Ja.
Liksom, så här. Ja, men det behöver inte vara fullt, men alltså... att få ihop en 30-40 som åker.
Mm.
Det ska gå ändå tycker jag. Men så kollar man även liksom Luleå liksom, det var ju Malmö i lördags. Och det var ju proppat på deras på Malmö. Mm. Det längsta borta resan de har. Visst, de kan ju flyga från Stockholm och sen Stockholm till Köpenhamn. Det är ganska, det är kanske närmare rent fågelvägsmässigt. Men ändå, man får ihop ett jäkla starkt bortafölje. Och det är inte utstoknings Luleå folk som är där överlag, utan det är verkligen folk från Luleå, hade jag fattat. Ja. Som fyller ut en hel plus
10%
om. Så att, ja, det...
Men det var ändå också ett litet test igår, i och med som du säger, det är fattigaste tiden och en veckomatch när det har gått dåligt och allting. Men det var i alla fall 5-2 på det som var utsålt då, det är den siffran de kommunicerade helt klart. Men vi var så här lite, ska det bli under 5000 för första gången på länge? Men där var de inte riktigt och nosa här i Örebro heller.
Men det var ju välfyllt på bortastå även där. Det var väl ingen organiserad resa vad jag förstår, men... Folk tog sig från Göteborg. Visst, de har väl större kärna kanske än vad Örebro har. Men ändå, alltså, borde kunna bli bättre bortamässigt, tycker jag. Men jag hoppas att det kan komma lite här nu. Kanske inte start för mig med Skellefteå imorgon. Det är väl kanske mycket begärt då. Men det kommer väl några goda matcher framöver som kanske kan kraftsamla till, tycker jag. Ja, vänder du nu? Nu är det, kan de andas ut nu?
Ja, det var det vi sa. Nu är de farliga i slutspel här. Nej, alltså jag tycker att man får vara lite försiktig egentligen här. Att det här var en match liksom, och det behövs mer. Framförallt prestationsmässigt nu att spela på den här nivån. Nu är det ju Skellefteå som du nämnde här härnäst. Och det är svårt att säga att där ska de upp och vinna direkt här. Det är inte omöjligt, men det är svårt att sätta det kravet. Och då får det inte bli så här direkt att nej, det var... Nu var den här seger mot Frölunda inte värd någonting, bara för att om det skulle gå dåligt i Skellefteå eventuellt. Mm. Så det gäller ju att fortsätta spela. Försöka spela den här hockeyn och förhoppningsvis att det ger resultat över tid.
Ja.
Men någon slags liten vändpunkt känns det som att det kan vara början på. Men det krävs lite mer innan vi kan slå fast det.
Ja, det behövs ju fler sådana här insatser på en hög så att säga. Det är ju det som... Det, för att vi har ändå sett det laget stötta till tidigare och sen fallit tillbaka. Det har varit lite mycket ett steg fram och två steg bak under egentligen större delen av säsongen. Så att det är väl det handlar om nu. Och som sagt, inte tänka så mycket på att man måste vinna imorgon. Det är väl det som är det sköna nu. Nu kan man åka upp till Skellefteå ganska avslappnat och liksom inte känna den här pressen att man måste vinna någonstans. Utan nu blir det liksom så här, men fortsätt fokusera på att spela bra hockey. Och det finns fortfarande saker att jobba på. Det är fortfarande trubbigt framåt. Man måste in ännu mer på insida och alla de här grejerna. Men det ändå måste vara skönt är att insatsen går väcker en hopp. För att det var liksom efter helgen, eller de här två första matcherna, det var så här att det här barkar helt åt vanders. Det här blir kval, tror jag många kände. Jag kände så, inte minst efter det här första målet igår då, så kände man så här, det här kommer ju gå åt helvete. Men istället hittar man en väg. Och den vägen kanske är framåt uppåt då, men återstår att se.
Ja.
Ja. Lite nyhetssnackisar, ska vi gå in på då kanske? Vi nämnde Axel Sundberg där på läktaren. Nu vet jag att han kommer åka med imorgon till Skellefteå då, och sitta med förmodligen som extra gruppe. Men det är ändå anmärkningsvärt att han hamnar på läktaren igår och man kör istället Svante Sjödin, junioren, som extra forward. Det är väl en signal om något?
Ja, det får man säga. Och Niklas var ju inte så sugen på att utveckla tankarna kring det igår i alla fall.
Det var Jonas som pratade med honom. Ja. Det måste jag ändå säga. Ja, lite recap här då. Så att, Jonas ställer den högst relevanta frågan. Ja, Axel Sundberg spelar inte. Hur gick tankarna där? Då hade vi nästan Niklas rynkat på näsan och bara säga, det behöver jag väl inte motivera. Och så där. Och sen så sa väl Benjamin någonting med att säga, men jag måste ändå ställa frågan. Nej, det måste du väl inte, säger Niklas tillbaka. Och det kände jag, det överraskade mig lite att Niklas var så tvär på den frågan. Han har ju varit med så pass länge, både som spelare och tränare, att det är klart att det kommer frågor när en spelare som har varit ombytt, visserligen har varit extra forward i många matcher, och det har varit lite halvt i kylan tidigare, men att han ändå första gången var på läktaren, det är väl klart som tusan det kommer en fråga då. Det räcker för honom att bara säga så här, nej men jag tog ut laget på sportsliga grunder, det laget som jag tog ut det bästa laget. Det räcker att säga så. Då dödar han ju diskussionen.
Ja, när man inte förklarar att det är sportsliga grunder, så öppnar det ju för alla möjliga andra eller tankar om allt möjligt som folk har. Liksom. Så det är ju det enklaste sättet att kommunicera på.
Ja, han sa väl något till sig. Det får du fundera ut själv, något sånt där, sa han. Eller också så här, till slut. Men att han också så här, Bremmi frågade också, öppna det här för utlåning, och då sa han att vi kommer ha ett tätt schema och vi kommer behöva alla och sånt där, sa han. Nu åker ju Axel de facto med till Skellefteå nu då. Men förmodligen som 13:e då.
Ja, precis. Sjödin blir kvar och spelar.
Sjödin spelar med I20 ikväll då, i Oskarshamn.
Eller blir kvar, men åker åt andra håll.
Ja. Precis. Så att, men ja, Axel Sundberg har ju inte blivit en hit de facto.
Nej.
Jag hade ändå mitt tålamod med honom där. Alltså så här, han hade ändå fin försäsong, man kände ändå så här, han har ju liksom egenskaperna, ändå ganska stor, bra skott, han har visat ganska, skulle kunna spela lite mer fysiskt kanske, men man tänkte att, men det kanske han kommer växa in i SHL, men det har ju de facto inte hänt mycket alls där, snarare bakåt i utvecklingen, på sig, om man ska vara så fräck, men ja, han har kontrakt ett år till, man kanske kan se, jag har sett ändå honom som ett långsiktigt projekt, men jag får inga signaler på att det kommer ske så mycket mer. Alltså så här, han kanske klickar inte här.
Nej, så får vi se. Nu när Niklas kommer ner som tränare, visserligen var ju han sportchef och har varit med och tagit in Axel i laget då kanske. Men om han visar signaler att han inte tänker satsa på någon som spelare, då, och sen om Niklas då fortsätter som tränare, då kanske då känns det som att de båda kanske känner att det finns bättre lösningar. Men vi får se. Det är lite tid kvar här då.
Vi ska komma in på en annan spelare som Örebro plockade från Hockeyallsvenskan. Men det känns inte riktigt som Örebro får träff på de här allsvenska värvningarna i så stor utsträckning. Vi hade ju Max Lindholm med för några år sedan. Funkar inte alls. Nu har han fått en jättefin utveckling i Skellefteå istället. Men du har ju Bagenda och några till. Och de här som, ja, jag vet inte. Jag bara kom på tanken nu. Det är spontant. Vi har riktigt förberett den här punkten. Men vad är din känsla där?
Nej, de har väl inte riktigt gjort de fynden. Marenis var ju lite mer panikvärvning, men det vart ju inte heller riktigt. Och han har ändå bevisat att han håller bra hockeyallsvensk nivå i år, så att det var inte heller någon fullträff. Och har vi något mer som...
Ja, det kanske är de. Greg Squires, men det är en annan sorts värvning. Det är inte den här, jag tänker mer på den här unga svenska man tänker ut med utvecklingsbara med potential, men
Linus Arnesson, men han har ju varit på SHL-nivå, så att det går inte riktigt att sätta honom i
detta. Jag tycker Arnesson är med sina mått mätt och förväntningar sig ändå gör okej. Sen har jag sagt det många gånger nu, men jag hade hellre sett Elias Pettersson i den positionen. Det satt vi ju och pratade med om du och jag inför säsongen, att fan, vi vill se Elias Pettersson. Så att det är lite trist att se honom i Västerås tycker jag. Ja. Han hade, jag tror inte han hade gjort det sämre än många andra backar i det här laget.
Apropå en spelare bara, vi kan nämna det lite kort, som ska gå från Hockeyallsvenskan till SHL är ju Erik Norén, som ändå är örebroare och fostrad i Örebro Hockey här. Blev klar, eller uppgifterna kom igår från Expressen,
ja, de
att han skriver på för Linköping.
Ja, det är ju lite, det är också så här, det var ju trist att han ska ytterligare en örebroare i Linköping. Mm. Det var det första jag tänkte. Så han är ju, jag vet inte, jag var lite förvånad när han är redan där. För ja. Han gjorde ändå några SHL-matcher med Örebro, jag tror det var 19-20. Och, liksom så här, och det stod ganska klart redan då. Nej, alltså han gjorde okej, men han behöver göra en resa. Mm. Som han nu gjort. Han flyttade till Kalmar istället och spelade hockeyettan i flera säsonger. Så sent som i fjol var han där. Mm. Utan att vara, liksom, han har ju varit en bra back där. Alltså, så här, han har ju varit en stabil defensiv back. Men jag tänkte att TSL måste det fortfarande vara bit. Men tydligen så har han imponerat så pass. Och det är väl Jeff Jacobs i Linköping, backtränaren, som har fått upp ögonen på honom. Och vill ta dit honom. Och, ja, så att, ska tydligen spela SHL-hockey med Linköping nästa år. Och, kul tycker jag också. Jag vet att det är en mycket ambitiös kille. Ja. Jag tycker jag pratade med honom några gånger när han var här. Efter debuten. Jag minns att han gjorde ett jäkla bra intryck. Liksom, verbalt. Så här, att en klok kille. Och han har ju tagit en långa vägen nu då. Så att, för hans skull roligt. Sen är det ju såhär, fan, det kommer en örebroare äntligen. Det är det vi har saknat. Då ska inte han spela Örebro. Sen är det finns ju knappt plats i Örebro. Så det är ju det som är problemet också. Ja. Men ändå. Ja, men kul för Erik.
Ja.
Men han har lokalspelare och en som kanske är undantaget av bland de här allsvenska värvningarna som ändå har fallit väl ut.
Mm.
Det är ju Oliver Eklind då.
Precis.
Men det har vi en lokalspelare som inte ska spela i Örebro nästa säsong. Kumlingen har valt spel i Rögle nästa säsong, har Hockey News avslöjat här förra veckan. Och jag måste ändå säga att ja, det som svider med det är ju att de facto han ändå är lokal. Man vill ju ha lokala spelare i Örebro. Däremot om man bara ser till spelaren och utvecklingen på slutet, han har en tung säsong och Örebro behöver manöverutrymme. De har inte så mycket. De har med utgående kontakt. De måste kunna ha lite luckor i truppen för att kunna förnya lite eller värva nya spelare. Och då måste man offra. Och på så vis att man offrar Oliver Eklind och låter honom gå till Rögle. Det gör mig inte så mycket. Men det är tråkigt tycker jag. Ur det här lokala hänseendet tycker jag.
Ja, nej, men det är bara instämma i det. Att, och det är ju här, alltså, på SHL-nivå så har han ju liksom gjort sin resa i Örebro. Så det är inte bara att han har kommit från någon annanstans och varit bra där och sen kommit till Örebro. Utan han har ju verkligen kommit fram som SHL-spelare här, även om han då var i BIK där lite innan också. Men nej, det är just det. Och sen som i fjol, det kändes som att han tog steg och liksom började hitta exakt vilken spelare han ska vara i SHL. Men sen som du är inne på, har inte där klivet riktigt tagit sig år fortsatt, och det beror kanske delvis på att hela laget har haft en säsong de har haft, men nej, just här och nu så är man lite osäker på exakt vilken spelare han är i SHL, men vi får se.
Man ska väl ta en liten bredare roll antar jag i Rögles tunga artilleri här. De har ju sina visserligen underpresterande men ändå likväl offensiva tunga pjäser. Abels uppe för streak utan poängen, vad du säger, 12-13 matcher. Ja. Gjorde det som självmål senast mot Färjestad. Liksom, så han var ju styrde in en 2-0-puck där, mycket olyckligt. Och det har verkligen gått troll för honom. Han var ju det lysande undantaget när Rögle gick som sämst där ett tag.
Ja.
Nu när laget ändå börjat få någon ordning, då är det andra som har gått åt andra hållet. Så ja, det är också en diskussion. Det kanske var en anledning till att Örebro inte riktigt ville hosta upp de här slantarna. Att de här svackorna kom även Örebro, inte så här långt, men ändå, de kom. Mm. Kanske var en diskussion. Sen hävdar jag ju fortfarande. Ser väl alla att Örebro hade behövt att rygga av. Så jag ser ingenting annat. Nej. Men kanske lite förståelse till att ja, det fanns kanske en anledning att de inte var redo. Mm. Och hosta upp alla slantar.
Ja. Nu får de återförenas Eklind och Abols.
Så är det.
Där nere i
Det som vi inte hann ta upp förra veckan när vi bandade jag och Helena där. Då hade inte kommit upp på ytan det här missnöjet mot Niklas Erikssons uttalanden till Expressen var det, angående banderollerna mot både Johan Hedberg och Stefan Bengtsén med avgångskrav. Och Niklas Eriksson som är ju en man av han är humanist ut i fingerspetsarna. Mm. Det är en attityd som han inte riktigt gillar, vilket han var väldigt, väldigt rak och tydlig med. Men så använde han till och med ett ordval där som ju var framförallt det som retade upp många Örebro-supporter, inte minst den här TIFO-gruppen då. Han kallade dem för pöbel, helt enkelt. Mm. Och det blev ett liv där.
Ja, det blev det.
Vi snappade upp också det hela, pratade både med den här TIFO-gruppen men även 14-3 som alla riktade missnöje mot Niklas ordval där. Medan jag tog då snacket med Niklas om så här, han såg på det i lite efterhand och han slog på sig i min intervju att i själva grundresonemanget att ja, men jag står för det. Han gillar inte den här sortens han är liksom en människa, vad ska man säga. Ja. Han bryr sig om människan, Niklas. Och det blir väldigt tydligt där. Han gillar inte den sortens beteende helt enkelt. Och, men det är ju ordvalet som sticker ut här, pöbel, och där backar ju Niklas. Nu har man ju dragit sträck över det här, känns det väl som. Men ändå, vi måste
lite avhandlat så sätt.
Ja, men vi måste ändå ge vår tänk. Jag gillar ju att Niklas ändå säger vad han tycker och känner. Och Niklas backar ju inte på så vis. Det tycker jag ska han ha all heder för. Men det är klart att så fan, man kan välja andra ord. Jag tycker liksom pöbel, det är klart att det är, och tanke på supportrar också. Så här, det är ju...
Ja, man vet
det kommer landa. Det är ömma tår. Ja. Och borde... Det borde han tänkt till lite innan han...
Det gör han ju oftast, men alla kan välja ett ord fel när man
jag tror det snarare var
gör
det,
så faktiskt. Pass många intervjuer som han gör också, så kan det bli så. Och då är det ju bra att han går ut och tar tillbaka just ordvalet, men ändå håller vid sin linje så att man inte behöver pudla mer än nödvändigt heller, utan jag tycker att han gjorde det bra där i efterhand. Mm.
Men det var också så här, det var ändå faktor, en liksom grej man kunde ha med sig lite in i som ett frågetecken också nu när det varit två inledande förluster också där. Hur länge kommer supporterna ha tålamodet med Niklas? Mm. Här, alltså, för det är första gången det riktigt blåste kring
honom.
Han
skavade lite.
Och att det skavade, för att det är väl, han har ju ändå haft supporterna med sig egentligen från dag ett här. Men om det börjar gå emot så här, ja... Han kallar oss för pöbel, men fan, han gör inte sitt jobb själv. Liksom, så här. Det, kan liksom, det blir risk att det blir den tonen. Så att, men ja, vi får se. Han räddade upp lite här igår. Då.
Ja.
Men vi är överens, känns det som där. Att, bra att han tog bort ordvalet efterhand, men ändå bra att han står på sig i sitt resonemang också. Det får man ju respektera. Det tror jag supportarna också respekterar. Att han tycker att,
ja, och sen så tycker jag väl att supporterna, de får ju... De lever ju sitt liksom. Det är i supportervärlden så ingår det att hänga upp banderollen när man är missnöjd. Och även om man inte gillar det som klubbledare, så någonstans så förstår jag också att man får hålla den tanken i huvudet samtidigt också. Att någonstans är det där supporternas uppgift i det stora hela också. Mm.
Jag hade som en punkt, David, du ser topp tre den här säsongen, men klockan börjar rinna iväg. Ja. Så att jag tror vi hejdar oss på den. Och det kanske hade varit lite... För, jag vet inte. Efter en seger började jag snacka om de tre bästa spelarna i Örebroken i säsongen. Jag tror folk vill ha min flopplista snarare än något annat. Exakt. Har vi flopplista på uppstuds?
Nej, jag vet inte. Vi skulle ju just spara in tiden på det där.
Ja, exakt. Nej, vi skiter i det. Så att, kanske ska ta upp vårt sista ämne för dagen. Och då tar vi väl upp på oss och kör lite vad hände med honom.
Ja.
Och ni lyssnare som har varit med från början vet ju att jag har en påse med mig till varje avsnitt.
Magisk
påse. Där jag har en massa lappar i med spelare. Och så här ser då, det är inget, vi är inte sponsrade, men så här ser påsen ut. Med massa namn i. Alla har spelat i Örebro Hockey under SHL-åren men har lämnat. Och så ska vi gå igenom lite tiden både före, under och efter Örebro Hockey helt enkelt. Så ska vi se här då. Jag drar
spännande
namn här. Och så står vilket namn är det uppe? Henrik Lövdahl.
Henrik Lövdahl.
Det var väl passande på ett sätt. Exakt. Vi är inte mer Örebro än så.
Nej.
Sen vet jag fan om det, vad finns det att säga. Nej, som
exakt,
inte sagt.
Exakt.
Ja, det var ju lite, jag vet inte vad jag ska tycka, men jag vet inte, ska vi snöja med så, ska vi ta en.
Det är du som
styr. Ja, jag hoppas att det här kommer ändå så här. Nej, vi tar en ny.
Vi tar en ny.
Ja, jag vill ha det. Alltså,
Henrik Lövdahl är för stor för att...
Ja, han ska, vi ska ju ha något sådär. Vi vill ju ha något sådär obskyr. Liksom. Justin Hodgman hade varit.
Vänta, nu tar du Mozart eller någon.
Ja, Anders Eriksson drar jag upp. Inte det sexigaste namnet, men jag gillar det ändå. Mm. Han kom ju, har ju alltid hjälpt, det här sitter ju inte i järnbanken, men han kom till Örebro, jag tror det var året de gick upp, om jag minns rätt. 2012-2013 där. Som en liten, jag tror han hade några år i Allsvenskan. Nu sökte jag bara på Anders Eriksson, det var dumt. Nu kommer komikern Anders Eriksson upp här. Dålig googlat av Helsing. Och så kommer den här gamla Anders Eriksson upp också när jag sökte på Elite Prospects. Jaha. Han som ändå vann Stanley Cup med Detroit.
Ja, just det.
Doldis.
Men det var den jag också klickade in på såklart. Precis. Ja, vi var dåliga.
Nu är det dåligt innehåll här nu då. Nej, jag får inte upp. Jag får in på Elite Prospects helt enkelt. Men som sagt, jag tror han kom från Borås. Och
nu ska vi se här.
Var väl inte så här, vem är det, Anders Eriksson? Bara namnet låter rätt bärskt när man säger
ja.
Det. Där har vi Anders Eriksson, Borås. Och han står ju faktiskt, han
spelar den nu alltså.
Ja, han har ju vänt tillbaka till moderklubben, är det väl, till och med, Borås. Eller andra. Nu är det, jag får inte ens upp själva.
Nej, jag också är lite strul.
Vilket fiasko för vad händer med honom här. Ja. Vi har problem med ett prospekt här. Men jag vet att han kom. Jag tror han
nu
kom.
Nu fick jag
till han kom, ja, men bra, då kan du vara nu,
guide här. Nej, han kom från Växjö.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Växjö,
han hade gjort, han spelade i Borås, eller Frölunda från allra första början, ja, kan man säga, ungdomsåren där, J20. Mm. Sen Borås i ettan och Hockeyallsvenskan i
gick
fem säsonger.
Gick han upp med dem i Hockeyallsvenskan?
Ja. Och sen gick han upp med Växjö från Hockeyallsvenskan där 10-11.
Då sågs han väl som en sån där nu. Han har gått upp med Växjö, han har gått upp med Borås till, och så här, alltså han vet någonstans vad som gäller.
Ja, och han hade gjort ganska bra poängmässigt också i Hockeyallsvenskan med Växjö, men verkar inte ha, poängmässigt i alla fall, det är där vi ser här på Elite Prospect, haft samma utdelning i elitserien och sen då tog klivet ner igen då till Allsvenskan för att ta fart upp med Örebro.
Och det får man ju säga att han gjorde, för han gick upp direkt då med Örebro i SHL och inte på något sätt någon stor stjärna, men jag minns att han ändå var så här, lite så här, man brukar snacka om secondary scoring, alltså här, han ligger lite bakom de största stjärnorna men kan kliva fram och göra lite poäng och mål om det behövs, men framförallt en gedigen tvåvägsspelare, kunde spela, jag vet att han var väldigt nyttig i box som jag minns rätt, bra egen zon och alla de här bitarna, och sen fick han ju ändå några ganska så bra SHL-år med Örebro, jag tror han var med tre första åren i SHL och även några matcher.
Ja, 12 matcher in där på fjärde året. Och han låg mellan 10 och 19 poäng. Ja. De han spelade, alltså alla matcher i, både på SHL och Hockeyallsvenskan nivå där.
Jag tror han spelade ganska mycket med Kalle Olsson. Och de lär väl känna varandra ganska bra. De är ungefär jämnåriga. Frölunda av koppling och sådär. Men jag minns att han fick lämna 2016 där. Men, och för mig att han gick till Färjestad på något tryout. Men fick inte kontrakt. Och sen hade Örebro skadeproblem. Och då tog de tillbaka honom på ett korttidskontrakt. Där, 16-17. Mm. Därför han bara stod noterad på inte en hel säsong.
Utan,
men han fick inte vara kvar ändå.
Nej.
Och lämnade till slut.
Och då hamnade han i AIK resten av den säsongen. Mm. Och sen blev det en sväng till Tyskland, andra ligan där, två år. Och sen en säsong i Danmark faktiskt, innan han till slut vände tillbaka till Borås. Och där har han gjort nu fyra säsonger i ettan och även en säsong i division 2.
Ja, Borås. Han är kvar där. Jag vet att han, ja, det är ändå starkt. Det brukar jag tycka är ganska imponerande. Att när man har haft en elitkarriär som han har haft, att man går ner i hockeyettan och kör.
Ja, han är 38 nu och 38 ändå kämpar på.
Och har väl barn och grejer. Och sådär. Men det tyder väl på någonting att man tycker hockeyn är så pass kul att man ändå vill fortsätta. Och på en hygglig, för hockeyettan ska vi veta, det är det klassiska. De tränar ju som nästan SHL-lag och svenska lag, men att de även har jobb vid sidan om. Alltså, de kommer hem på en borta match, det är klassiskt. Man kommer hem klockan 2 och sen ska man jobba klockan 6-7 där. Och sen ner till hallen och träna och sådär. Men att det är en jävla miljö att vara i. Men det tycks finnas en passion där. Och han kämpar på. Och jag vet att han gör även nyttig där i Borås. Gör en liten nysatsning. De var ju ändå uppe i Hockeyallsvenskan några år. Men jag vet inte om det var att de till och med gick i konken. Men jag tror de varit ganska, att de åkte till och med ner i division 2 med mitt sätt. Men de har gjort en resa uppåt nu. Och satsar väldigt på sikt mot allsvenskan har jag för mig. Även om de fortfarande är ganska tidiga i den satsningen. Så att... Ja,
han blev nedsläppt på Borås här på slutet.
Han nedsläppt på Borås. Ja. Jag minns att jag var i Borås faktiskt.
Du har såg... mycket på Borås.
Ja, det tar Borås. Slut. Fan har vi mer. Jag ska prata Ellos här också. Nej, men jag var där i var en premiär för några i Hockeyallsvenskan som jag var på Mörebro. Kan det vara 2011? 2011, 2012 eller var det 2012? Jag var uppe på premiär. Typ bästa pressläktaren. Det var så här, man...
Bättre än Örebro?
Nej, inte siktmässigt, men det var så här, det var så rymlig och liksom hade så här sköna kontorstolar man satt på, så man kunde vara snurra också. Så här. Och så var det mycket yta bakom, man kunde liksom så här, så åka runt lite med, och så hade de bra fika. Ja, men det är bara, jag trivs i Borås. Jag är en av få som inte är från Borås, som trivs i Borås.
Borås till SHL?
Ja, exakt. Upp med
du dem. Du slår ett slag för det.
Så är det. Annars, det brukar annars vara grejen att ingen gillar att åka till Borås, för det är så långt dit och det regnar alltid. Det är det som är grejen med Borås. Annars, så är det. Så att, och, så, och alla fotbollslag förlorar borta mot Elfsborg. Så är det. Hur mycket tid har vi kvar? Börjar vi,
det är dags, tror jag.
Det är dags att runda av, helt enkelt. Så att vi gick i mål med Anders Eriksson.
Ja.
Och blickar vi framåt mot match i måndag. Skellefteå borta och Timrå hemma lördag. Och Paul Bonansan fortsätter på ena.se. Vi har alltså avverkat både Hemmaborgen och Konditionsbloggen-podden. Men också nu har vi kört våra nedsläpp Örebro. Men det här tar inte slut, för att snart kommer Elena och gänget in i studion och drar igång vår populära relationspodd Bara ligga lite. Så att häng kvar här. Ja, Elena och Sofia och Eva. Ja, de är nöjda. Sitter och suckar.
Nu är alla nämnda. Så är det. Din namn.
Men Elena och gänget låter bättre, tycker jag. Ja. Det låter som ett band.
Ja, och du tar David och gänget och tackar för sig.
David och gänget tackar för sig, så är det. Så att, och... Nedsläpp Örebro är dessutom tillbaka nästa vecka i sitt vanliga format. Och det blir inga kameror framför näsan här. Så att, men tack, Billy. Ja, originaluppsättningen av Nedsläpp Örebro. Tackar så mycket.
Tack.
Så hörs vi snart igen.